Innan vi börjar läsa vill jag ge lite sammanhanget kring Ester. Esra, Nehemja och Esters böcker, de skildrar ju hur det är för Guds folk att arbeta på ovälkomna arbetsplatser. Alltid mitt i miljöer som är öppet fientliga mot Guds värderingar och planer. Men på vägen får det överraskande hjälp och Guds kraft tycks dyka upp på de mest förvånande sätt. Men ändå står de där inför extremt utmanande situationer och beslut. Och fastän vi inte kommer läsa Gud någonstans så lär oss Ester att Guds försyn regerar. Och som Mattias predikade för oss i kapitel 2 med inspel av Spurgeon, så när du går igenom prövning så är Guds suveränitet den kudde som du får vila ditt huvud på. Det var gott kapitel 2 där. Så vi kan slå upp Ester kapitel 3. Och det här är ju 4 år efter att Ester blev drottning. Så nu är vi i år 474 före Kristus. Och vi befinner oss i Perserrikets huvudstad Susa. Och har i de 2 tidigare kapitlerna börjat lära känna flera personer. Vi har ju lärt känna kung Ahasveros som förstört sitt första äktenskap och så har lyssnat till dåliga råd och visat sig självisk och arrogant. Sen så har vi Ester vars mor och far har dött och blev adopterad av Mordokaj. Hämtad till kungens kvinnohus och utvald till drottning som har visat respekt och lydnad för Mordokaj. Och så verkar vara tillfreds där Gud har placerat henne trots allt som har hänt. Och vi har ju Mordokaj också som har visat stor omsorg för Ester. Och kapitel 2 slutar ju med att Mordokaj också räddade kungens liv utan att få något speciellt tack för detta. Så be kort innan vi ska läsa kapitel 3. Kära far, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber, hjälp oss att se undren i din undervisning. Och låt oss förstå mer av vår egen synd och hur underbar din förlåtelse och suveränitet är, Gud. Vi ber så, Jesu namn. Amen. Så, kapitel 3. Efter, vi läser från kapitel 3, vers 1. Efter en tid upphöjde kung Ahasveros Agagiten Haman, Hammedatas son, till en hög position och gav honom högre rang än alla de första som var hos honom. Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, för så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom. Då sa det kungens tjänare i kungens port till på Mordokaj: varför lyder du inte kungens befallning? När det dag efter dag hade sagt så till honom utan att han hade lyssnat till dem, talade om det för Haman för att se om Mordokajs förklaring skulle godtas. Han hade nämligen berättat för dem att han var jude. När Haman såg att Mordokaj inte böjde knä eller föll ner för honom blev han ursinnig. Men det var inte nog i hans ögon att döda bara Mordokaj. Man hade berättat för honom vilket folk Mordokaj tillhörde och Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar, Mordokajs folk, i Ahasveros hela rike. I första månaden, månaden Nisan, i Ahasveros 12:e regeringsår, kastade man pur, det vill säga lott, inför Haman om varje dag och varje månad fram till 12:e månaden, månaden Adar. Haman sa det till kung Ahasveros: det finns ett folk som bor utspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika alla andra folks lagar och det följer inte kungens lagar. Det är inte värdigt kungen att låta dem hållas. Om kungen samtycker bör en skrivelse utfärdas att det ska förgöras. Då ska jag åt tjänstemännen väga upp 10 000 talenter silver och lägga i kungens skattkammare. Kungen tog då av signetringen från sin hand och gav den till Agagiten Haman, Hammedatas son, judarnas fiende. Därefter sade kungen till Haman, silvret får du och med folket får du göra vad du vill. På 13:e dagen i första månaden tillkallade kungens skrivare och en skrivelse utfärdades helt enligt Hamans befallning till kungens satraper och till ståthållarna över varje provins och till förstan över varje folk, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk. Skrivelsen utfärdades i kung Ahasveros namn och förseglades med kungens sigill. Sedan sändes brev med kurirer ut till alla kungens provinser att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen den 13:e dagen i 12:e månaden, månaden Adar, och att deras egendom skulle tas som byte. Av skrift och skrivelsen skulle kungöras som förordning i varje provins så att alla folk skulle vara beredda den dagen. På kungens befallning skyndade kurirerna iväg så snart förordningen hade utfärdats i Susas borg. Kungen och Haman satte sig för att dricka, men i staden Susa rådde bestörtning. Så, kapitel 3 i Ester. Jag har lagt upp det att vi kommer titta på texten utifrån två personer som vi ser där. Framförallt dels den hemske Hamans och hans stolthet, judarnas fiende. Och sen så kommer vi se på Mordokajs orubblighet. Vi kommer få lära hans karaktär ytterligare och se paralleller till Josef och indirekt hur Jesus djupa kärlek leder oss till frihet i ödmjukhet. Och sen så slutligen en kort utzoomning för att konstatera att Gud har all kontroll. Så låt oss börja med den hemske Hamans stolthet. Som vi har lärt oss tidigare, så när en person presenteras i Bibeln så är det betydelsefullt hur den presenteras. Och här presenteras Haman som agagit och senare även som judarnas fiende. Och den mest sannolika tolkningen av det här är att agagit syftar tillbaka till kungen Agag, som vi kan läsa om i första Samuelsboken kapitel 15. Hur Saul får uppdraget att utföra Guds dom över amalekiterna. Men där Saul medvetet inte gör riktigt som Gud säger, utan han låter många överleva. Och nu i Ester, 500 år senare, så fortsätter Mordokaj det här kriget mot amalekiterna. Och efter presentationen av Haman så ser vi hur kung Ahasveros upphöjer Haman. Och det står inte varför kungen gör detta. Och att det inte ens motiveras, det kommer nästan som en ironisk kontrast till att Mordokaj har räddat kungens liv men inte får det minsta tack. Och det är ju intressant varför inte Guds ord nämner mera kring det här. Alltså varför upphöjer han Haman? Men vi vet att Guds ord är tillräckligt, och eftersom vi bara kan spekulera här så behöver vi inte veta mer, utan vi kan lita på att vi får reda på det som vi behöver veta. Så Haman blir upphöjd till den högsta rangen förutom kungen själv. Och vem är det mer i Gamla testamentet som blir upphöjd? Och ni kan få tips här. Jonathan har redan tagit en parallell till samma herre, nämligen, eller samma person. Bra, helt rätt gissat. Det är Josef, ja, just det. Och i kontrast till Haman så blir Josef, han blir upphöjd genom ödmjukelse. Så att det är inte Hamans höga position som är ont i sig, utan det är ju hur vi använder makten som avgör om det är ont. Och en sån här maktfull position, den är verkligen farlig. Särskilt för personer som har en omogen karaktär. Och vi kommer återkomma till både Josef och ödmjukhet här. Men vad mer ser vi i texten om Haman? Jo, vi ser att alla böjer knän för Haman. Och det bygger mer och mer stolthet i Haman. Allt kungen och Haman tänker på verkar vara hur andra tänker om dem. Stolthet får växa i dem. Så det blir mer och mer självupptagna. Där makten aldrig blir tillfredsställande. Och så ser vi hur en person som inte böjer knän får Haman att bli fullständigt ursinnig. Han har fått så hög makt, men trots den här makten så förmår han inte få den här en personen att böja sig. Ondskan växer i Haman till en grad att det räcker inte att bara ta livet av Mordokaj. Han vill förgöra hela folket. Han börjar planera och göra en beräknad ondska genom det här fruktansvärda folkmordet som han planerar. Och han lyckas ju få med sig kungen på det här också. Och det är svårt att inte dra, det är svårt att låta bli dra paralleller till Adolf Hitler. Hur han utförde sitt folkmord och hur han plundrade judarna för att sko sig på det och finansiera både militärt och diverse grejer. Och går vidare i vers 13 så kan vi också se hur stort hatet är. Det är tre ord som egentligen beskriver samma sak. Så i vers 13 att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor. Det är väldigt starkt. Och i staden råder bestörtning. Men Haman och kungen och sätter sig ner för att dricka. Fullständigt undertryckt samvete. Makt och stolthet, det är två synder som går hand i hand. Och det kanske känns som Hamans sjuka stolthet är långt bort från oss. Eller kan vi också vara stolta? Är du stolt? Hur är det med min stolthet? Vad är stolthet? Jag har tagit lite hjälp av C.S. Lewis för vi ska försöka förtydliga det här stoltheten. Vad är det för någonting? Så vi kan säga att stoltheten är mycket relationell. Stoltheten är att vi jämför med andra. Idén är inte så mycket att vi känner oss stolta, utan det är att vi känner att vi har övertaget över någon annan. Stoltheten trycker på min egen viktighet. Stoltheten är en koncentration på mig själv. Och eftersom själva kärnan i stoltheten är självupptagenhet, så kan den komma ut på många olika sätt. Ett sätt är att vi skryter. Att vi säger, åh vad bra jag är, åh jag har lyckats så bra jämfört med andra. Det är den här jämförelsen med andra. Och då är det andra sättet som också faktiskt är en stolthet. Det är när vi förlöjligar oss själva. När vi visar självförakt eller när vi klagar på oss själva. Och säger, åh det är ingen älskar mig och det är så synd om mig. Och det är så, jag har så svårt för det här och det här jämfört med andra. Så båda uttrycken, den här förlöjligandet av sig själv och även skrytet, är ett uttryck av stolthet. Stoltheten ger inget nöje genom att bara ha någonting. Utan stoltheten är att ha mer än andra. Eller att ha något jämfört med andra. Och det är jämförelsen som bygger stolthet. En ytterligare tanke från C.S. Lewis i Kan man vara kristen, det är att stoltheten är som en andlig cancer. Den äter upp själva möjligheten till att älska. Eller vara förnöjsam. Eller till och med sunt förnuft. Och det är en väldigt stor fara när stoltheten får verka i oss. Och vi kommer återkomma till motsatsen när vi tittar på Mordokaj. Så vi har ganska kort gått igenom Hamans ondska och sett hur den vuxit på hans egna stolthet och maktbegär. Så nu ska vi titta på Mordokaj i den här berättelsen. Om Mordokajs orubblighet. Så vad händer i kapitel 3 här för Mordokaj? Jo, han har en ganska hög position, troligtvis i alla fall, eftersom han står vid kungens port och där tjänar. Och sen så börjar ju alla av hans andra tjänare, de börjar att böja knä för Haman, eftersom kungen har befallt detta. Men Mordokaj, han gör något som verkligen inte är den lätta vägen. Han böjer inte knän. Vi upprepar gångerna, alla tjänare frågar, men böj knän, och kungen har ju befallt det här, varför gör du inte det? Så fortsätter han att stå på sig och böjer inte knän. Och det är högst troligt att Mordokaj, han har säkert böjt knä för kungen tidigare. Så antagligen så är det inte därför som han inte böjer knä, utan det är någonting annat. Och Mordokaj, av att döma i slut på kapitel 2, så försöker Mordokaj verkligen balansera den här att vara en god samhällsmedborgare och underordna sig kungen, samtidigt som hans högsta auktoritet är Gud. Och det är en ständig utmaning som vi alla har i den här världen. Hur vi försöker arbeta på ett gott och uppbyggligt sätt utan att buga oss inför ondskan. Men Mordokaj, han vägrade buga sig för Guds fiende. Även vid hård press. Om och om igen, dag efter dag talar med honom utan att Mordokaj lyssnade. Han visar en orubblighet i det här. Och blickar vi återigen tillbaka till Josef, så ser vi väldigt stor likhet här som är intressant att fånga upp. Så första Moseboken, vi kan slå upp den, kapitel 39. Ganska lätt att hitta i början av Bibeln. Så vers 10 där. Och vi kommer ju in i händelsen precis när husbondens hustru försöker övertala Josef att ligga med henne. Så vers 10, kapitel 39 där, första Moseboken. Och fast hon talade så till Josef dag efter dag, lyssnade han inte på henne. Han ville inte ligga hos henne eller vara tillsammans med henne. Och vi ser hur Josef vägrar att böja sig för det som är fel. Han visar en orubblighet att göra det som är rätt. Och vad blir resultatet för Josef och Mordokaj? Resultatet blir hat och förföljelse. När vi står upp för sanningen så kommer världen att reagera med hat. Men Jesus säger, när världen hatar er, kom då ihåg att den hatade mig före er. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18. Och Mordokaj, han var en sorts förskugga till Jesus. På liknande sätt som Mordokaj inte bugade sig för ondskan, så bugade sig Jesus inte heller. När djävulen sa, allt detta ska jag ge dig, bara du bugar dig och faller ner och tillbe mig. Jesus, han gjorde allt för oss på korset. Och visst blir våran kärlek till Jesus mycket djupare när vi ser våran egen synd. Exempelvis när vi upptäcker hur vi faktiskt kanske har låtit en del av den här Hamans stolthet växa. Att vi är närmare Haman än vi ibland tror, fastän det känns så avskyvärt. Det är så ofta som vi jämför oss. Det är så ofta som vi kopplar allt vi hör till oss själva och således bygger på vår självupptagenhet. Men det är så befriande att veta att Jesus dog för alla de här synderna. Allt det där mörka har han redan gett sitt liv för att vi ska kunna bli förlåtna. Så att vi ska kunna bli rentvättade från all smutsig stolthet och maktbegär. Jesus befriar oss till att älska varandra på ett osjälviskt och Jesuslikt sätt. Att uppfostra oss till motsatsen av självupptagenhet, nämligen till sann evangelisk ödmjukhet. Jesus säger, du är älskad. Jag dog för dig. Så frågan om du inte är kristen blir då, vill du ödmjuka dig och ta emot den kärlek som finns i den förlåtelse som Gud vill ge dig? Med tryggheten av Jesu kärlek så behöver vi inte koppla allt som någon annan säger till vad jag själv har upplevt. Sann ödmjukhet innebär att jag slutar att koppla alla upplevelser, alla konversationer till mig själv. Den underbara frid som självglömskan ger, den kommer från att leva ut evangeliet. Så, den sista reflektionen. Gud har all kontroll. Så när vi tittar på kapitel 3. Vem är det som har makt där egentligen? Är det kung Ahasveros som har makten? Han ger ju makten till Haman. Ja, är det Haman som har all makt då? Är det han som har kontrollen? Ja, för er som har läst vidare efter så ser vi att uppenbarligen har inte Haman makten här. Utan det är ju Gud som har kontrollen. Han är med i allt. Bibeln lär oss att inte tro på slumpen. Att till och med i lottkastningen, att det blir den 12:e månaden och den 13:e dagen, då det var Gud som styrde, Gud var med i detta. Även när vi ser ondskan torna upp sig så kan vi vara förvissade om att Gud har allt i sin hand. Inte att vi ska sluta göra allt vi kan, det är klart vi ska göra det. Men det gör någonting med oss när vi får läsa och när vi ser och förhoppningsvis själv erfara hur Gud har all kontroll. Vi kan be honom om mod att göra det rätta, att stå upp för det som är rätt och riktigt. Vi kan lita på att Gud är i full kontroll. Så vi har sett hur den hemska Haman lät sin stolthet bli till hat och slutligen planeringen av ett fruktansvärt folkmord. Vi har sett hur Mordokais orubblighet och den frihet från självupptagenhet som vandring i evangeliet kan ge. Och när vi nu snart kommer till nattvarden så kan vi i tacksamhet och glädje minnas vad Jesus har gjort för oss. Och konstatera att Gud har all kontroll. Amen.